الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Förra gången gick vi igenom bara som repetition ett av de vanligaste och de starkaste av argumenten som används från sufisternas håll, ashairas håll och de som argumenterar för att kunna göra tawassul på olika sätt som är förbjudna eller som är obekräftade. En hadith de använde som finns i Musnad al-Imam Ahmed och Tirmidhi och liknande gällande den blinda mannen och hans tawassul, hans medling via profeten sallallahu alaihi wasallam och det menas profeten sallallahu alaihi wasallams dua vilket han bad om och fick tillstånd från och lärdes en metod för. Hadithen har sin förklaring och alhamdulillah det finns inget som är otydligt med den egentligen. Men sedan så finns det tillägg till haditherna som är ytterligare information eller händelser senare som då får den att kunna användas som argument men som vi bekräftade är svaga, ogiltiga och inte kan användas som bevis. Den vanligaste av dem är just att det under Uthman radiallahu anhus tid skulle ha hänt en incident där en person inte fick Uthman ibn Affans hjälp och hans uppmärksamhet. Då han vid detta tillfälle, efter att han har känt sig bortputtad från Uthman radiallahu anhu, fick hjälp av en annan person som var där, som lärde honom ett sätt att göra tawassul via och använde denna blinde mans hadith som argument och denna händelse som exempel på hur han bör göra för att lösa sina problem. Och med detta så blir det ju som sagt att då kan man göra det här efter profeten sallallahu alaihi wasallam är död eftersom han lär honom det under Uthman ibn Affan radiallahu anhus tid som khalifa. Men vi förklarade att denna hadith är bevarad och förklaringen på den är känd och väldigt tydlig. Medans tillägget och händelsen med Uthman ibn Affan radiallahu anhu inblandad. Denna är svag. I kedjan finns Shabib bin Sa'id som vi nämnde är den som det diskuteras kring. Och även om vi inte säger att han är svag och bortkastad i sig så att vi inte tar honom som bevis för han finns i vissa kedjor. Han finns till och med i Sahih al-Bukhari, denna Shabib bin Sa'id. Så nämnde vi att det finns ett villkor för att hans återberättningar ska vara giltiga. Och det är när hans son berättar från honom, Ahmed bin Shabib, hans son Ahmed. När han berättar från honom så är det en styrka i det. Medan i annat fall och i andra lägen, han misstar sig, han gör fel och han är inte stark. Dessutom finns det bland de som har återberättat denna hadith, med detta tillägg och denna händelse, Abdullah bin Wahab som är den som berättar från honom, från Shabib detta fall. Och det är någonting som ytterligare har påpekats av muhaddithin, att när Abdullah bin Wahab berättar från Shabib, då är det den svaga varianten. Ett exempel på den svaga varianten av hans återberättningar. De brukar säga att när Ahmed, hans son, berättar från honom, då är det starkt. Men exempelvis när Abdullah bin Wahab berättar från honom, då är det svagt. Så där har vi ett självklart exempel. Och det är exakt det exemplet som finns i den här kedjan. Abdullah bin Wahab. Det som vi också la till som avvisning var att Abdullah bin Wahab här, han är en modellis, en bluffare. Och vi har kommit överens över gång efter gång. Att en bluffares återberättning inte accepteras så länge han inte bekräftar hörandet med att säga jag hörde, han berättade för mig. Om han säger han sa eller från honom, då bryts det där. För han kanske inte har hört från honom, han kanske gömmer någon emellan. Det är det som kallas för tadlis. Och Abdullah bin Wahab är en modellis, en som gömmer. Och han säger här inte att han hörde från Shabib direkt, utan han säger från Shabib. Nu kan det finnas någon emellan. Så det är en anledning till att hadithen blir svag och då är en anledning till att den här händelsen blir svag. Även att lägga till är att denna hadith finns återberättad från Shabib genom hans son Ahmed i Ibn Sunnis Amal al-Yawm wal-Layla. Men då är det bara hadithen vi pratar om. Vi säger inte att hans son inte har berättat det här från honom. Hans son har berättat den här hadithen från honom. Så som alla andra har berättat den här hadith från andra. Vilken hadith? Hadithen om den blinda mannen. Inte historien och tillägget. Dessutom är någonting att lägga till och någonting som är anmärkningsvärt är att Imam Bayhaqi i sin Dalail al-Nabuwa, när han tar med denna återberättning och lägger till denna händelse i hela formatet, så skriver han efter, och detta tillägg eller denna historia la jag till efteråt det här datumet i den här Ramadan och så vidare. Så till och med han, Imam Bayhaqi, som tagit med den här kedjan, och den är inte autentisk i sig, men tar med denna i sin bok, vad var det han tog med när han återberättade denna återberättning, när han skrev ner den i sin bok, vad var det han skrev? Hadithen. Sen kom han på något sätt över den här historien efteråt någon annanstans, från någon annan plats, och sa, och jag lägger till det här, jag la till det sen. Så det som han berättade från sin sheikh, det var inte ens händelsen, det var hadithen. Så att när folk kommer komma med Imam Bayhaqi säger det Laila Nabuwa, ett, vi pratar om kedjan. Två, han säger själv och erkänner själv att det här tillägget, jag la till det sen. Så att egentligen så fanns det inte där när han lärde sig det från sin sheikh. När han skrev ner från sin sheikh hela kedjan och tillbaka hela händelsen, det var hadithen, och hadithen är bekräftad. Och sen säger han, och göra till det här efteråt. Nu varför han gör det, det är hans ansvar. Men att han gör det sen betyder att det inte fanns först. Och då måste han ha lagt till det. Och vad han har fått det ifrån, det vet vi inte. Det vi vet är att alla kedjor och alla vägar som går tillbaka till Shabib med detta tillägg är svagt och är genom svaga kedjor. Och inte bekräftade. Medans från Shabib och genom Shabib, hans son Ahmed, hadithen finns utan tillägget, och då är den det bevarade. Och när det kommer till att någon skulle kunna säga att jo, men Shabib bin Sa'id, denna återberättare som ni pratar om, som har liksom skapat detta problem i kedjevärlden, han finns med i Sahih Bukhari. Jo, men då får vi kolla upp vad det är Imam Bukhari har tagit som bevis. Och detta är känt hos Imam al-Bukhari, att vissa återberättare, egentligen skulle han allmänt inte ta dem som bevis och som trovärdiga. Men just den här personen i ett specifikt fall, han är godkänd. Och Bukhari tar just det fallet. Och vad var det vi sa? Att när hans son Ahmed berättar från honom, ännu starkare, att när hans son Ahmed berättar från Shabib, och sen Shabib han berättar från Yunus bin Yazid, hans sheikh Yunus bin Yazid, när den här linjära funktionen, Ahmed under och Yunus över och Shabib i mitten, så att kedjan går till hållet, då är den thiqa, godkänd, sahih. Och Imam Bukhari, som Ibn Hajar nämner i förordet till Sahih al-Bukharis, alltså förklaring Fath al-Bari, han säger, och Imam al-Bukhari har bara tagit Shabib med i sin sahih med kedjan Ahmed bin Shabib, från Yunus bin Yazid. Så det är inget argument heller. Därmed är detta en avslagen händelse, någonting svagt, någonting som inte är bekräftat. Efter vi nu har gått igenom de tydliga och vanligaste argumenten de använder, vilket har varit två tydliga. Först, Umar ibn Khattab radiyallahu anhus istishfa, eller tawassul, med hans profeten alayhi salatu wasalams farbror Abbas radiyallahu anhus dua. Det har vi förklarat. Och den andra var den blinde mannens dua. Och deras tillägg, då har vi pratat om också. Nu kommer vi till de andra argument och bevis de använder, och det är ett par stycken, som alla är svaga och avvisade, vissa till och med påhittade, och kan inte användas som bevis. Men med dessa argument vill de lägga fram bevis för att man kan säga, för hans rättighets skull, eller för hans skull, eller vid hans essens, och de typer av tawassul som de använder. För vi pratar, när vi talar om tawassul och dua, när vi argumenterar mot motståndarna som är emot Ahlus Sunnah och Al-Jama'as grunder i dessa fall, så pratar vi om två typer. Och jag nämnde dem förr också. Antingen att han ber den döde om att göra dua för honom. Det här är en annan fråga. Det är något som går in djupare till att kopplas med tawhid och kyrk. Eller tawassul med former som inte är bekräftade. Som Allah, för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skull. För hans namn, för hans status, för hans plats och så vidare. Och detta är inte heller bekräftat. Det är bid'a, det är innovationer. Det är påhittade nya varianter. Vi håller oss till de varianterna, till de typerna som är bekräftade från profeten sallallahu alaihi wasallam och bevisen i Quran och Sunna. Och där har vi kommit fram till att endast det är tre. Antingen Allahs namn och egenskaper. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدِعُوهُ بِهَا. Eller sina goda handlingar. Eller en levande, kapabel persons dua som någon gör för dig eller du gör med honom. För det är också någonting som kanske folk inte tänker på. Jag kan ju be Walid här att göra dua för mig. Men jag kan också säga att Walid, vi gör dua nu och du är med och vi gör dua nu för mig. Det kan vara på samma plats också. Precis som Abbas radiyallahu anhu när de gjorde dua för regn. De var ju tillsammans. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dua för regn på minbar. Och de gjorde också dua tillsammans. De lyfte sina händer. Så detta är bevisat. Det är de tre typerna som finns i sharia'an bekräftade. Resten är innovationer. Och bland de argumenten de använder är hadithen i musnad imam Ahmed. Som återberättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger att den som går ut från sitt hus till bönen och säger Allahumma inni as'aluka bihaqq as-sa'ilina alaik och så vidare i hadithen. Vi behöver inte gå igenom hadithen så långt, utan det, vi stannar vid det som de använder som bevis. Och det är att profeten alaihi wasallam ska ha sagt att den som går ut från sitt hus när han är på väg till bönen och säger Allah, jag ber dig vid alla personer eller alla deras rättigheter som ber dig. Bihaqqis sa'ilin. Alla som ber dig om någonting, jag ber dig för deras skull, för deras rättighets skull och så vidare. Så vad är det de vill bevisa med denna återberättning? De vill bevisa, kolla, profeten sallallahu alaihi wasallam lärde oss visst att göra dua med för någons rättighet eller för någons essens eller någons status skull. Allah, jag ber dig för alla som ber dig skull. Men denna återberättning är svag, väldigt svag. Först och främst Sheikh Albani tar med den i sin silsilat Ahadith al-Wa'ifa i första volymen, nummer 24. Och i kedjan finns Atiyya al-Awfi. Och Atiyya al-Awfi, han är ett kritiserad för ett väldigt dåligt minne som gör honom svag. Och två, han är en av de grövsta bluffarna, modellison, alltså den som jättedlis gömmer när han säger från, och det gör han i denna kedja. Så det finns två anledningar till varför han är ett problem i denna kedja. Ett, han är svag på grund av sitt dåliga minne. Det nämns om honom att yukhti kathiran, han gör mycket fel. Och en sån person lämnas. Samtidigt som han är en bluffare på en hög nivå. Och varför säger vi på en hög nivå? Varför är detta någonting som påpekas just om Atiyya bin Sa'id al-Awfi? Därför att Atiyya, han brukade ta hadith från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Men Abu Sa'id al-Khudri dog. Han fick inte många hadith från honom. Han tog kanske några från honom. Och så vidare. Så han satte sig hos en av lögnarna. En av dem som hittade på hadith. Som kallas för Abu Sa'id al-Kalbi. Det är ett namn. Abu Sa'id al-Kalbi. Och nu när Atiyya, när han berättar hadith, han säger Abu Sa'id. Vem? Al-Kalbi. Men vem tror folket? Al-Khudri. Så han kanske inte hoppat över någon, vilket är den ena formen av tadlis och bluffande. Han är ute på ett annat sätt. Kallas för tadlis och shuyukh. När du använder en persons namn och får den att se ut som en annan person. Så han fortsatte att berätta Abu Sa'id, men han menar inte Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, han menar Abu Sa'id al-Kalbi, al-Kadhab, lögnaren. Och så lämnar man hans hadith och han är svag. Den andra hadithen som de använder, en hadith som de nämner återberättas genom Bilal radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam, att när han gick till bönen så brukade han säga Bismillah, amantu billah, wa tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina alayka wa bihaqqi makhriji hadha. Han säger, det är nästan likadan hadith och likadan dua som den förra. Att han säger Bismillah, amantu billah, wa tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. När han gick ut från sitt hus sa han detta. Och han sa Allahumma o Allah bihaqqi sa'ilina alik. För deras rättigheter som ber dig. Där kommer de som ber dig, de som frågar dig, deras rättighet, deras haqq. Där kommer det in igen. Och allas rättigheter som går ut nu och lämnar sina hus. Och detta är också en hadith som är svag. I kedjan till denna hadith som är återberättad i Amal al-Yawm wal-Layla. Återberättning 82 är återberättad genom kedjan som innehåller Al-Wazi' ibn Nafi' al-Uqayli. Och Al-Wazi' ibn Nafi' han är en lögnare. och en person som är lämnad. Därför säger exempelvis An-Nawawi rahimahullah i Al-Adhkar, han säger hadithun daif, denna hadith är svag, på grund av att den innehåller Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqili. Och Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, han säger hadha hadithun wahun jiddan, att denna är en påhittad hadith, den är väldigt väldigt svag, i nivå med lögn. Så vi nämner även att det är inte bara Sheikh Albani som säger dem är svaga. Om vi går tillbaka till Sheikh Albanis referens och hans diskussion, så kommer du finna att han nämner många som säger att den är svag, att han aldrig är ensam på ett sådant sätt. Men vi nämner både att hadithen är svag, var någonstans den finns, och vi nämner också varför den är svag. Och det är viktigt att lära sig att gå tillbaka och lära sig att ha en kännedom om, okej, okay, ni säger den är svag, varför? Så man får en referens, man får en grund till, okej, okay, den är på grund av den här saken, den är svag. Atiyya al-Ufi, okej, okay, men då vet vi. Atiyya al-Ufi, när han är kedjan, det blir svag. Och så bygger man sin kunskap också i lärdom om hadith och hadithvetenskapen. Den tredje hadithen är att det återberättas från Abu Umama al-Bahili رضي الله عنه البروفيت صلى الله عليه وسلم اذا اصبح واذا امسى دعا بهذا الدعاء ان البروفيت صلى الله عليه وسلم واكنا دلنا هان سكول يقول ليغاسي سو يودنا هان دلنا دعاء صادتا اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد اسالك بنور وجهك الذي شرقت له السماوات والارض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. Att Allah, jag ber dig, eller Allah, du är den som har rätten att nämnas, du är den som har rätten att dyrkas. Jag ber dig med ljuset från ditt ansikte som lyser upp himlarna och jorden, och all rättighet tillhör dig. Wa bihaqqi sa'ilina alayk, och så vidare. Och jag ber dig med all den rättighet som de som frågar dig har, den haq som de som frågar dig har. Jag ber dig med den rättigheten. Och detta är som sagt ett till exempel på att de försöker bevisa att man kan be med någons rättighet, essens, status. Bihaqin nabi. Jag ber dig via profetens rättigheter. Eller profetens namn. Och detta är någonting som inte är bekräftat. Även denna återberättning. I denna kedja finns Faddal ibn Jubair. Och han är svag. Och alla är överens om att han är svag. Så där också. Denna återberättning i At-Tabarani svag också. Sedan den femte återberättning som citeras, som brukar användas som bevis för att be för någons, via någons namn eller någons rättighet, är händelsen med Adam alayhi salam och hans bön om att få förlåtelse via Muhammad sallallahu alaihi wasallam status. Och det är någonting som återberättats gällande att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu berättade från profeten sallallahu alaihi wasallam att när Adam alaihi salam hamnade i sitt misstag, så sa han: ya rab as'aluka bihaqqi Muhammad, as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu sallam, att ya Allah, min herre, jag ber dig med Muhammad sallallahu alaihi wasallams rätt, hans haq. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger: ya Adam, وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه. Han säger: Adam, hur känner du till Muhammad sallallahu alaihi wasallam och jag har inte skapat honom än? Så han säger: ya rab lamma khalaqtani biyadik, Allah, min herre, när du skapade mig med din hand, wa nafakhta fiyya min ruhik, och du blåste liv i mig, så såg jag att det stod på tronen, din tron, arsh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och jag finner att du inte skulle lägga någons namn vid ditt namn förutom någon som du älskar mest. Detta är en händelse som vissa använder. Vi tog upp den när vi gick igenom Jamaat al-Tabligh och deras bok Fadail Amal, att den här händelsen finns med där utan att han nämner något problem. Han nämner översättningen på urdu, han tar med hadithen, han tar med det som ett exempel på att göra tawassul, göra dua. Sen han tar med på arabiska, den är att den är svag, men han nämner inte någon översättning på det. Vi gick igenom det när vi gick igenom Jamaat al-Tabligh. Och denna finns med i Mustadrak al-Hakim. Imam Hakim tar med det i Mustadrak, volym 2, 615. Och denna hadithen är påhittad, den är falsk. I kedjan finns Abdurrahman, och Abdurrahman denna, han är en lögnare. Det är Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Och även finns i kedjan Abdullah ibn Aslam al-Fihri. Han vet man inte vem det är. Så den ena är en lögnare. Och den andra vet man inte vem det är. Och även Imam al-Hakim själv, när han tagit med denna i sin al-Mustadrak, så har han inte som på sitt vanliga sätt förklarat att den är autentisk. För Imam al-Hakim i hans Mustadrak, han har velat att samla de hadither som han anser vara i nivå av autenticitet eller i nivå av att vara sahih, så som sahih Bukhari, sahih Muslim, men att de inte tagit med den. Därför skrev han den. Hans idé var, jag ska nämna de haditherna som inte finns med i sahih Bukhari, sahih Muslim, men de är på deras villkor, de skulle kunna ta med dem om de ville. Varför Imam Hakim skrev denna bok? Imam Hakim skrev denna bok för att han fann att folk omkring sig i Nisabur och andra platser där han var och studerade, han fann att folk under den tiden bara förlitade sig på sahih Bukhari och sahih Muslim och sa att det finns inga andra haditha som är sahih. Och bara det som finns sahih Bukhari och sahih Muslim, det räcker. Och detta vet vi går emot muhadithins metodik, och det går emot Ahlus Sunnas grund. Vi tar den haditha som är autentisk. Det spelar ingen roll om det finns sahih Bukhari eller om det finns Abu Dawud eller Tirmidhi. Men eftersom han såg att denna diskussion eller denna åsikt började komma upp bland vissa, att vi tar bara det som finns i sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, så han säger, jag ska ta upp i denna bok hadither som är autentiska i deras nivå, men de tog inte med den. Så han brukar säga, den här är sahih på Bukharis villkor, den här är sahih på Muslims villkor, den här är sahih på bådas villkor, men de tog inte med den. Ett problem med denna bok, vilket gör att ni ser att han har tagit med väldigt konstiga hadither, vilket är sant, och att han gör dessa misstag, en förklaring på det är att när han skrev denna bok, det är av hans sista verk, han var runt 90 år. Det betyder också att han har en möjlighet och anledning att kunna göra ordentliga misstag på grund av sin glömska och ålder. Men samtidigt, efter denna hadith, så nämner han, efter att han har nämnt kedjan, och säger, och shaykhan lam yahtajja bi Abdurrahman bin Zaid. Och shaykhan, Imam Bukhari och Imam Muslim, de har inte ansett Abdurrahman bin Zaid bin Aslam här i denna kedja vara bevis. Alltså på grund av han, de tog inte med han, så de tog inte hans hadither. Betyder att det inte är på någon av nivåerna. Det betyder att det inte ens platsar i hans bok enligt hans villkor. Han har bara tagit med den. Så inte ens Imam al-Hakim anser den vara autentisk därmed. Och Imam Dhahabi säger, efter att han har tagit upp denna återberättning i hans bok Mizan al-Itidal, han säger khabarun batil, den är falsk återberättning. Och med detta har vi nämnt de återberättningar som allmänt används, speciellt den sista i samband med indier och pakistanier gärna, som jag förklarat med anledning och med referens vara påhittad och falsk, att det inte finns något autentiskt som styrker eller som tyder på en annan metod än den som vi har bevisat finnas i Koran och Sunna, vilket är tawassul på dessa tre sätt. Och resten är antingen hadither som är autentiska men inte tyder på deras sak. Eller hadither som tyder på deras sak eller för deras skull men inte är autentiska. Och denna funktion går att använda i diskussion och går att se när man studerar respektive sekter och uppfattningar och villfarelse som finns bland folk. Att antingen så använder de bevis som inte är bevis för dem. Det är bevis, de är autentiska, den är sahih och det är en hadith. Men den står inte alls för det de pratar om och det betyder inte alls på det de pratar om. Eller så använder de hadither eller bevis som tyder på exakt det de pratar om, men den är falsk, påhittad, lögn, svag, etc. Så de använder antingen svaga hadither som styrker det de står för, eller autentiska hadither som inte styrker dem, utan som egentligen går emot dem. Vilket vi förklarade med Umar ibn Khattabs tawassul via Abbas radiallahu anhu, och vilka nyttor vi fick av den. Och därmed har vi avslutat serien om tawassul och kortfattat gått igenom Sheikh Albanis bok i att tawassul i medling, dess typer och dess domar, där vi klargjort vad det är, vad det betyder, typerna som är tillåtna och hur man argumenterar för att komma på nya som är falska och inte bekräftade med bevis. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.